Sen i december har Region Skåne en ny regiondirektör. Och honom ska vi träffa nu. Jonas Rastad är professor i kirurgi, men 1999 lämnade han det akademiska sjukhuset i Uppsala för chefsjobb inom läkemedelsindustrin och senare inom landstingen i Kalmar och Västerbotten. Han hann med 1,5 år som landstingsdirektör i Umeå innan han i höstas rekryterades till Region Skåne. Nu är Jonas Rastad också månadens ansikte här i Skånes taltidning. Och då ställs han inför en av de få intervjufrågor han aldrig tidigare fått, nämligen hur ser det ut?
Ja, det var en intressant fråga. Jag har aldrig blivit exponerad för frågan att beskriva mitt utseende tidigare. Så det var stor näsa och dåligt bakhuvud skulle jag säga, om man nu ska göra enkel karaktäristik.
Vad menar du med dåligt bakhuvud?
Avsaknad av detsamma. Inte vet jag var det kommer ifrån, men alltså väldigt platt där bak i huvudet. Öronen sitter lågt och något snett. Spetsig haka som kommer från mödernet. Spetsig näsa som också kommer från den släkten. Och mörk ska man kan säga också.
Fast håret är en del grått nu.
Jo, jag tänkte just det. Och hår i öronen, det är också någonting som kommer med åldern har jag märkt. Ja, det så är det nog. Ja. Det börjar bli grått. Det är väldigt grått.
Längd och bredd då?
Oj. Alltså bredd har jag nog inget mått på. Förhållandevis slank. Jag väger 67 kilo och 1,79 lång. Var i alla fall när jag mätte mig sist, vilket är 10 år sedan. Kanske 1,78 nu då, för man krymper ju med åren också.
Din klädstil då?
Helst snickarbyxor. Vilket kanske inte är riktigt konventionen när man har den roll jag har nu har fått. Utan nu är det kavaj och byxor som gäller. Jag vägrar slipsen. Där går min absoluta, vad ska jag säga, elegansgräns.
Så sitter vi då i regiondirektörsrummet här i Skånehuset i Kristianstad. Kan du beskriva hur det ser ut?
Det är alltså i byggnadsstil, vad skulle jag tro, 60-tal kanske, med svarta till mörkgröna fönster, vad kan det heta, fönsterbågar och uppfoder. Svart metallis som röper runt hela rummet, typ sjukhusorganisation där man kan stoppa in kontakter och sånt i väggen direkt. Ett sammanträdesbord som är av ordinär storlek med 6-8 stolar och ett rätt stort skrivbord som är rätt tomt om man ska vara ärlig.
Har du hunnit bo in dig, tillföra något eget?
Nej, jag har inga sådana ambitioner egentligen heller, utan det ska vara funktionellt i den enda synpunkten, så jag vill kunna lägga undan papper på rätt ställe och sådär, annars har jag ingen synpunkt. Det är ju konst på väggarna, jag har satt upp en klocka så att man kan avbryta samtal i tid utan att titta på klockan. Det tycker jag hör till vanlig, jag ska säga, hövlighet att inte titta på klockan under intervjuer och så, utan man ska kunna höja blicken precis ovanför huvudet på den man pratar med och veta exakt vad klockan är utan att man noterar det. Som nu till exempel.
Och om jag tittar bakom dig ser jag en affisch. Maktlistan står det, vårdens 100 mäktigaste. Och på den finns din företrädare Sören Olofsson.
Ja just det, den där har man skrattat mycket åt. Det är en svart affisch med 5-6 namn på, varav socialministern är med nuvarande då, på en framträdande roll. Och man säger att vi får väl se hur länge den är kvar, och där jag tycker den är kul, så den kommer hänga kvar så länge som den inte ramlar ner för min del.
Sen kan man ju fråga sig vad du överhuvudtaget gör i det här huset, varför du inte står i en grön rock i en operationssal någonstans istället. Varför valde du att bli administrativ chef?
Ja, det är en lång egentligen resa som ju startade för min del kan man säga egentligen 99, men jag tycker det är intressant att fundera på organisationer och organisations, ja, hur man driver och utvecklar psykologi om man vill kalla det för, och brukar dra liknelsen att man kommer på ett ett lite större jobb där man har en organisatorisk ansvar, så kan man titta på organisationer som på patienter och medborgare, alltså ställa diagnoser och ge behandlingar och se om det har effekt och följa upp och skapa en ny behandling och utvärdera diagnosen, och så håller man på så. Det är en väldigt intressant verksamhet tycker jag.
För du är ju läkare, du är kirurg, professor i kirurgi till och med.
Jajamensan. Jag vet inte om man är det livet ut eller om det har liksom försvunnit nu. Men ja, man är nog med, man blir mer just när man går i pension tror jag. Så titeln har man nog med sig faktiskt.
Men själva läkeriet då, om man tänker sig en sån där filmscen på ett flygplan och så ropar flygvärdinnan med lite panik i rösten. Har vi någon läkare ombord? Är du den som anmäler dig då?
Jag har varit väldigt orienterad mot vad ska jag säga, akutvård av alltså, trafikolyckor och sånt. Och varit med om att försöka uppgradera den vården i Sverige ganska aktivt. Så att under många år har jag anmält mig ganska frivilligt. Och det allmänna intrycket är att det är alltså, myggbett och skoskav och trötthet som kommer upp, och inte det här det man tror att det ska vara, att någon har svalt ett svärd eller något sånt där, utan det är ganska banala åkommor och att folk faktiskt har rätt stora förväntningar på att man ska ställa upp. I USA har jag avvaktat, vi har jobbat där och bott där ett tag, och där finns det alltså en rättslig risk i det här som gör att man ska fundera på det, om man ska ställa upp eller inte. Nu känner jag mig överårig och tittar mig ängsligt omkring och väntar. Jag väntar nog en stund till att se om någon annan ställer upp, eftersom jag inte har hanterat patienter sedan sedan 99 då.
Jag har en teori om att kirurger har en särskild personlighetstyp. Man är hårda och bestämda och snabba på att fatta beslut. Man kan inte stå där och mesa med kniven. Stämmer det in på dig?
Ja, jag uppfattas nog som ganska beslutskompetent, det tror jag faktiskt. Det tror jag är en av de orsaker att jag har fått det här jobbet. Att fort och fel är inte bra, alltså, men man får heller inte gå runt och fundera för mycket. Därför man kan alltid korrigera det mesta senare.
Rapporteringen i media om Jonas Rastad under hösten, sen det blev klart att han skulle bli den nya regiondirektören, har mycket handlat om att han inte anser att vårdanställda ska debattera förhållandena inom sjukvården i media, och om att han infört fotoförbud på sjukhusen på sina tidigare arbetsplatser. Varken patienter eller journalister får ta bilder. Omdömerna om honom skiftar mellan rak och handlingskraftig och bufflig.
Om jag är bufflig, alltså det kan jag nästan inte säga ja eller nej på. Det är klart att jag har haft roller där man är tvungen att driva på. Och då är det klart att det är snubblande nära bufflig ibland. Samtidigt tycker jag det är väldigt viktigt att som ledare kan man inte leda utan att ha folk med. Det går inte, alltså. Det går inte. Och du kan inte få folk mer om du inte har någon viss grad av interpersonellt intresse. Alltså att intresse för hur människor fungerar och hur de tänker. Och hur får man någon att bli bättre. Och det är lika viktigt det som att titta på en organisation. Att titta på individerna i organisationen. För det är inte en organisation, finns inte förutom individerna. Så att, jag har lite svårt att acceptera bufflighet som ett epitet rakt av. Däremot kan jag bli ibland rätt så påtagligt tydlig när jag inte tycker att det händer någonting, när jag tycker att folk smyger med saker, säger halvsanningar eller inte lägger upp det på bordet på ett begripligt sätt. Det finns ju många orsaker till att vara otydlig, och då kan nog temperaturen öka en aning.
Men man kan vara rak och handlingskraftig utan att uppleva som bufflig?
Ja, det är väldigt nära tror jag dock, alltså, gissar jag.
I en intervju sa Jonas Rastad att sjuksköterskorna ägnar 3 timmar av sin arbetstid varje dag åt onödiga uppgifter. Många sjuksköterskor blev upprörda. Men det Jonas Rastad menade var att sjukvården idag är dåligt organiserad.
Min starka tro, och jag har ännu inte blivit överbevisad, jag tror aldrig kommer bli det när jag går i pension, nu är det inte så långt kvar, men ändå. Det är det att sjukvård, hälso- och sjukvård, om vi pratar om det, bedrivs på ett sätt som är förhållandevis ineffektivt. Vi har inte nyttjat våra möjligheter att stödja våra medarbetare att kunna leverera saker och ting enklare. Vi har heller inte nyttjat alltså patienternas vad ska vi säga, hjälp så tillvida att man bidrar till prioriteringen, vad man själv behöver och vill ha. Ibland vill man ha mer än vad sjukvården kan leverera, men ibland vill man faktiskt ha mindre och andra saker än vad sjukvården tror. Och om vi kunde komma åt det här, så tror jag att vi har en jättemöjlighet att med minskad volym personal, minskad antal sängar, leverera mer. Det svåra är ju att komma åt det. Ingen vet ju idag exakt hur man ska göra. Hade man vetat det så skulle vi ju fixat det förstås. Utan vi måste ju lära oss samtidigt som vi försöker, och då kommer vi göra misstag på vägen. Och det är kanske det som vi ser delvis nu när man tycker att det är överfulla sjukhus, särskilt nu över jul och nyår till exempelvis. Va? Och det är det ju bitvis.
Det finns ju de som säger att sjukvården är egentligen ett stort svart hål. Det kan svälja hur mycket pengar som helst och det fylls aldrig.
Ja. Alltså det finns ju inget bevis för det. Den tesen är ju oprövad. Jag tror att behoven är väldigt stora, men alltså det är inte nödvändigtvis att de är odifferentierade så att det alltid måste vara en viss yrkeskategori som så att säga levererar eller inte. Utan jag tror att vi har, om vi fortsätter på effektiviseringar och nedskärningar och det temat, så har vi underutnyttjat våra möjligheter att undersköterskor kan ta mycket större ansvar för det som kanske tidigare farmor gjorde. Alltså på ett betydligt bättre sätt kanske. Och sjuksköterskor kan ta över arbete från läkare. Och idag så gör ju många högspecialiserade läkare ganska alldagliga åtgärder som skriver ut blodtrycksmedicin. Det kan jag tycka, det skulle en sjuksköterska kunna göra lika gärna. Så att man nyttjade exklusiviteten för det exklusiva. Och istället ökade bredden då på vad, så att säga, vad befattningshavarna kan göra. Och där tror jag vi har en jättemöjlighet. Alltså, fastän det används ju idag därför att det är specialsjuksköterskor som gör ganska avancerade undersökningar, men de är ganska smala trots allt. Jag tror att den nya morgondagens primärvård kommer bygga på en helt ny typ av distriktssköterska på ett annat sätt än en distriktsläkare kanske. Varför måste doktorn gå runt på en avdelning? Jo, man uppfattar att läkaren har en bredare medicinsk kunskap. Okej, men kan man inte utbilda sjuksköterskor i det då? Som dessutom faktiskt har en del andra generellt sett att företräden. För sjuksköterskor är väldigt duktiga generellt sett på att följa en kokbok. Alltså A, B, C, D, E i den ordningen, alltid utan undantag. Läkaren tycker att ja, men här tror jag vi ska göra B, och så kan komma igen imorgon så kan vi göra D om det behövs. Vilket har sin fördel, men det är också sin nackdel. Va? Alltså flyget skulle aldrig acceptera den inställningen att när vi startar så gör vi E idag, för jag tror att det är bra väder. Utan då gör man A, B, C, D, E varenda gång oavsett om det behövs eller inte, så att säga. Va? Vi måste dit alltså.
Nu tänkte jag vi skulle prata lite om vad du gör när du inte jobbar. Om du nu har någon fritid.
Ja, jag är ju arbetsnarkoman, så att det är ju begränsat. Jag menar, jag är 62 år och jag tar inte, det här är ju ett jättejobb. Alltså. Det är ju rena kamikatsuppdraget på sitt sätt. Så att det är klart, man gör ju inte det vid den åldern utan att ha någon gen som är felaktigt påslagen eller något.
Men jag antar att du inte ägnar 24 timmar om dygnet åt det i alla fall.
Nej, det är klart jag inte gör det. Nej.
Men hur har din fritid, har den påverkats av att du flyttade till Skåne då? Du har ju bott i Umeå nu med älgjakt och skidåkning och pimpelfiske. Eller
Jaha, är det så världsbilden är nere? Ja. Ja, alltså så här är det. Jag har då veckopendlat sedan 99, så jag har ju en fru då, och det är ju inte bara frun kvar hemma i Uppsala, så att jag åker hem fredag kväll och kommer tillbaka söndag kväll till arbetsplatsen. Veckorna går uteslutande till jobb, kan jag säga. Det är äta, sova, jobba. Äta, sova, jobba. Helgerna har ju sällan mer än eftermiddag på lördag och söndag som går till jobb. Och så det finns ju rätt mycket fritid nu mot vad det var när jag var kliniskt aktiv, för då var det forskning på helgerna konstant.
Men den här fritiden då, vad gör du då? Vad är dina fritidsintressen?
Jag kommer ihåg att jag brukar säga att jag vegeterar, det är en sak, alltså, jag är grönsak, ingenting. Jag är bra på att stirra i taket, men det är inte riktigt sant faktiskt. Jag har svårt att sitta still, och det är en av mina saker som jag kämpar med, och det är faktiskt riktigt urusel om jag ska vara ärlig. Det är alltså att egentligen njuta och liksom ta det lugnt. Jag tycker om att fiska, så att det var inte helt fel ute. Vi fick lära mig att flugfiska nu, så att det är det vi planerar nu, vårens flugfiske. Det blir havsöring på Gotland i påsk, men det behöver inte planera så mycket. Min fru är gotländska, så där brukar vi bo på somrarna, så vi har ett hus där. Men sen ska vi upp till Västerbotten. Forsnacken där storöringen står ska tas efter någon gång i midsommartid. Det är som bäst. Sen tycker jag om att snickra. Renovera kan man säga. Snickra är väl att ta i, men amatörrenovera. Så sonen ringde just och ville att vi skulle slipa golven. Han har just köpt en lägenhet i Stockholm, så det var det som var på tapeten. Det tycker jag är tråkigt, men jag får ställa upp. Sen jagar jag faktiskt. Så att jag har skjutit 2 stycken stora vildsvin nu sista 3 veckorna. Och det har varit en ny upplevelse, en ny dimension på natten, alltså ut och smyga. Det är väldigt spännande.
Det verkar ju då som du ägnar dig åt väldigt fysiska fritidssysselsättningar. Läser du böcker, lyssnar på musik?
Ja. Det slog mig just att det var så. Jag läste mycket förr, men jag läser nästan ingenting nu. Jag vet inte vad det är, om det är ålder eller om det är brist på hjärnceller, hjärnenergi eller någonting. Eller om det är jobbet som tar så pass mycket mentalt att det här fysiska är en väldigt effektiv avkoppling. Det är den mest godartade tolkningen, om man säger så.
Jag antar att du inte kommer att flytta till Skåne heller, att du fortsätter att veckopendla.
Jo, det är boplikt. Så att jag har 1 år eller 2 på mig, men min fru har ju ett jobb som inte flyttar sig. Så att det finns ju en viss, vad ska jag säga, beslutsvånda i det här då. Så att vi går och drar på det. Men om 1 eller 2 år så har jag flyttat till Skåne. Men det är möjligt att om hon är med eller inte, det är väl det som är frågan då, så att säga.
Har du hunnit uppleva några kulturkrockar med det skånska jämfört med det uppsvenska?
Ja, alltså jag är ju förvånad över mängden snö. Det här var ju före jul i och för sig. Vägbulor och rondeller är fullständigt all oändlighet alltså. Men annars kan jag tycka en annan reflektion är att det är väldigt lätt till skratt. Jag tycker vi har bitvis ganska tuffa diskussioner, men både med politiker och tjänstemän egentligen och med medarbetare. Men alltså det är lätt att avsluta stundens allvar med ett skratt ändå. Och det tycker jag att jag känner igen. Jag känner inte igen det från Västerbotten på samma sätt. Det gör jag inte. Uppsvenskt är väl mitt emellan. Vad vet jag, men jag har tänkt på det faktiskt. Att det är väldigt trevlig stämning på något sätt.
Regiondirektör Jonas Rastad intervjuades av Birgitta Fredén. På vår hemsida finns ett bonusinslag där han kommenterar varför han införde fotoförbud på sjukhusen och varför han inte vill att vårdanställda ska diskutera förhållanden inom sjukvården i media.